Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Agendasättarna återigen i ditt öra. Vad kul att du har hittat hit, och lika kul såklart om du lyssnat på alla episoder innan denna. De har nämligen blivit ett gäng nu. Och vill du ta del av det samlade verken av podden, att ta dig då till agendasattarna.se och botanisera en stund. Jag som gör podden heter Anders Sedhamre och är glad över att Sportexpressen är min poddpartner. En mycket spännande figur är dagens gäst, Johan Mjällby, assisterande manager i det skotska storlaget Celtic. Tillika uppskattad spelare i både svenska landslaget och AIK är nämligen den som ska få reagera på poddens frågor. Och de där ämnena, Celtic, AIK och landslaget, är väl också vad denna rätt långa intervju handlar om. Släng in lite Henke Larsson, Zlatan Ibrahimovic och snack om galen vinnarinstinkt, så förstår ni var hände barkar. Säg gärna vad du tycker om podden på mejladressen anders@agendasattarna.se eller på Twitter där jag nås på Anders Sedhamre. Glöm inte heller att klicka in på agendasattarna.se för att lyssna till alla tidigare poddar. Och stort tack till Felix Hall som klippte även denna episod av Agendasättarna. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen, så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu lyssnar vi på Johan Mjällby. Då säger jag mycket välkommen till Johan Mjällby.
Tack så. Tack.
Är det välkommen och välkommen. Vi är ju hos dig, så tack för att jag får komma hit.
Ja, men det är skönt. Jag är på hemmaplan. Slipper jag vara nervös.
Trevlig utsikt och trevliga omgivningar. Grattis till det här stället.
Ja, men det är faktiskt en... Det är som bummel för själen att komma hem när man arbetar hårt utomlands, och det är skönt att ha huset kvar här i Sverige och så vidare. Nu när familjen bor i Sverige, så det är inte en ideal situation jag har familjemässigt just nu. Men det är fantastiskt skönt att komma hem här, och kanske inte just nu när det är kallt och vinter, men på sommar och vår är det fantastiskt att bara få slappna av några dagar. Det får man ny energi.
Jag förstår det. Alla gäster får presentera sin egen yrkesroll det första de gör, så att det kommer från hästens mun så att säga. Vad vill du berätta om vad du gör där?
Ja, just nu är jag assisterande manager för Celtic. Och jag arbetar naturligtvis för att supporta min chef, manager Neil Lennon, och naturligtvis jobba hårt tillsammans med first team coach och resten av staffen runt omkring spelarna och managern, och att naturligtvis nå så bra resultat som möjligt med Celtic. Det handlar om på elitnivå, att hela tiden försöka vinna titlar och göra det på ett, ja, Celtic står ju för en väldigt offensiv fotboll också, för att göra det på ett ganska glamoröst sätt också, så att väldigt spännande och inspirerande, absolut. Så att det är väl det epitetet jag sett på mig själv, men det, samtidigt så det är inte så att jag låser in mig i ett hörn, att om jag imorgon vaknar upp och inte tycker att det är så fantastiskt roligt, så låser jag inte i mina hörn att jag måste hålla på med fotboll heller.
Är du stolt över din roll som assisterande manager i Celtic?
Jag är rätt dålig på att luta mig tillbaka och vara stolt över mig själv. Det är alltid nya dagar och försöka hitta nya mål och vinna nya saker. Jag har ju varit ganska lyckosam när det gäller att vinna titlar i mitt idrottsliv. Och för mig handlar det om, jag är medveten naturligtvis om att nu är det lite annorlunda roll när man jobbar med spelare än att vara en spelare själv. När det bara var ganska egoistiskt att tänka på sig själv. Nu har jag 25 olika 25 olika mentaliteter mer eller mindre att ta hand om, försöka och få att snurra så bra som möjligt och naturligtvis få dem att må så bra som möjligt och prestera så bra som möjligt. Men oavsett det så handlar det om att vi är väldigt ambitiösa också och vill nå så bra resultat som möjligt. Och vi har haft en väldigt bra period här sedan vi tog över, även om Celtic numera kanske inte är riktigt i samma ekonomiska situation som under de åren jag var som spelare, när vi hade större chanser eller större förfogande att värva kanske mera etablerade namn. Utan nu har vi ju en profil att försöka värva unga spelare, utveckla dem, och naturligtvis är vi medvetna om att med utveckling så innebär det att vi kommer ställa dem vidare också.
Kan du beskriva exakt vad du gör som assisterande manager?
Ja, exakt. Det handlar ju naturligtvis om att planera träning, hur träningsveckan ska se ut. Vad vi ska fokusera på, det handlar mycket om att titta på DVD, titta på motståndare. Vad ska vi ha för plan inför nästa match? Kanske mera speciellt när det är Champions League, då lägger vi väldigt mycket kraft på det naturligtvis. I Skottland är vi ju ganska väl medvetna om vilka spelare och vilka lag vi kommer ställa oss mot och hur de spelar. Det blir ju så eftersom det är 12 lag som du möter mer eller mindre minst 3 gånger om varje säsong och oftast 4, så att du blir ganska van vid det. Men det handlar mycket om att naturligtvis att bolla med managern hur spelarna ser ut, hur du ska ta ut laget och så vidare, och hur vi ska spela. Jag har väl ganska mycket fokus på det defensiva arbetet då, och medan first team coachen kanske har mera fokus på det offensiva spelet, Gary Parker då, men i slutändan är det ju naturligtvis managerns röst och det är han som bestämmer. Jag menar, det är därför han är manager. Så det handlar ju om att supporta hela tiden och naturligtvis hjälpa till att åka och titta på spelare som kan bli aktuella för oss att signera och ta in till truppen.
Okej, så du har inflytande på försäljning och nyförvärv också?
Ja, vi ska inflyta, men naturligtvis har vi inflytande med vilka vi vill ha och vilka vi tycker är värda att satsa på. I slutändan ska ju vi supporta managern. Sen handlar det om att managern går ett steg upp och naturligtvis pratar med chief exec, och du har ju en chefscout och så vidare. Men det är lite där uppe. Där får inte vi kliva upp på det trappsteget.
När förstod du att du ville bli ledare även efter dina speldagar?
Ja, jag hade väl ingen... Alltså, fotboll kommer ju alltid vara i mitt blod. Och det är det jag har sysslat med sen... På allvar kan man säga, sen jag var 18 år och började förstå att jag hade en chans att ha en bra karriär inom fotbollen. Så har det alltid varit i mitt blod. Men det var aldrig så, när jag var som spelare så tänkte jag aldrig på att jag skulle vara ledare eller jobba som tränare och så vidare. Och jag har väl en anledning, jag har väl inte riktigt den här epiteten som en assisterande tränare har i Sverige. Jag arbetar inte riktigt på det sättet, utan manager är ju lite annorlunda. Utan det handlar inte bara för mig att gå ut och köra träningen, utan det är lite mer runt omkring som man får tänka på. Och man får vänja sig lite hur man jobbar som manager, lite som det är i Storbritannien, med att du har en lite mer övergripande roll. I Sverige är det ju mer att du ska vara ute på träningsplanen hela tiden och köra träningar. Men nu är vi ju lyckosamma att vi har en first team coach och jag också. Vi kan ge managern en dag ledig om han behöver åka iväg och titta på spelare, så han inte hela tiden behöver känna pressen att han måste vara på träningsplanen hela tiden. Nej, jag väl visste, utan det kom egentligen... Jag jobbade ju lite med tv-jobb och så vidare efter att ha slutat aktiv med fotbollen. Men sen ringde Nilen 2010 och hade då fått erbjudandet att köra några månader med Celtic då, och fått den chansen då de hade sparkat Tony Mowbray efter en sämre period. Han ringde mig och frågade, jag fick en minut på mig att bestämma om jag ville komma över och köra några 12 veckor som var kvar av säsongen. Och naturligtvis, jag såg det direkt som en jättegrej och en otrolig erfarenhet. Och som tur var för oss så gick det ju så väl. Vi vann alla våra 8 ligamatcher som var kvar av den säsongen. Och då fick vi fortsatt förtroende då. Det var väl så det var så det började, så att det var alldeles, jag gick omkring och tänkte på att jag måste jobba med fotboll, men jag hade ju börjat gå tränarkursen och så vidare, så det fanns väl någonting långt där bak att jag var intresserad av det. Och just som ledare, jag menar, jag var ledare som fotbollsspelare och tyckte om att bestämma, kanske inte riktigt, alltså utanför planen har jag väl aldrig, utan det hände någonting i kroppen och knoppen när jag är på planen, och vad jag än håller på att idrotta med så här är någonting som händer, och då är jag, även om jag är sämre än motståndarna, så hittar jag alltid ofta vägar på att besegra motståndarna vad det än är för idrott. Så att det är någonting som händer där, och det har jag haft med mig här nu med, när jag har jobbat i ledarstaben med Celtic.
Men hur händer det nu när du är tränare? Du kan ju inte gå in och kötta längre. Liksom.
Nej, nu är jag inte med på... Ja, i början av sessionen här så var man fortfarande lite... Var man ju sugen och ville gå in på träningar och så vidare. Var med och lekte lite grann. Det är klart att man hänger inte med längre. De är alldeles för rappa och skickliga numera. Och kroppen hänger inte alls med. Även om knoppen vill ibland. Så att, nej, så är det inte alls. Att man går inte alls med och är med på träningarna. Men jag var ju klart mycket hetare i början. Och det har tagit ett tag innan jag har... Mognat är nog fel ord, men att jag har lugnat ner mig betydligt vid sidan av planen och inte alls lika aggressiv. Och det är väl, jag tror att de flesta ledare som är lite heta under årens lopp, så kommer de ju lugna ner sig. Jag menar, du kan inte... Det är ingen PlayStation. Även om man står där ute på hemma och preparerar spelarna, så det är fortfarande, och det spelar ingen roll. Det är aldrig taktiken som vinner fotbollsmatchen, utan det är fotbollsspelarna som vinner fotbollsmatchen. Det är så jag ser det. Och naturligtvis har du ramar när du går ut och spelar en match, men det är fortfarande det spelarna där ute som kan prestera. Ja, du kan ha influenser genom att ta ut vissa spelare och byta och så vidare. Du kan byta taktik under matchen. Men det spelar ingen, du kan inte stå där och blåskrika i 90 minuter, utan till slut så stänger spelarna av i sådana fall. Så att, det gäller att välja de rätta tillfällena när du ska kanske höja din röst och få dem att vakna och så vidare.
Hur gärna vill du ha ett eget lag och egen manager eller huvudtränare då? Eller vad det heter?
Ja, det är en jätte, jag har fått den frågan ganska ofta, och det är klart att det kanske skulle kittla i framtiden, men som det är just nu så är jag oerhört nöjd med att arbeta som assisterande och att arbeta med Nilan. Vi har ett väldigt bra samarbete och det fungerar jättebra. Han har varit väldigt imponerande i sin roll och kommer säkert med stor tilltro till honom, så tror jag att han kommer ha en väldigt lång och bra karriär som manager. Så att jag tycker det är jättekul, och samtidigt lite svårare för mig som svensk och vara utomlands, har jag ändå en väldigt bra roll. Men skulle jag flytta hem till Sverige, såklart, så har jag svårt att se mig att jag skulle arbeta som assisterande, utan då skulle jag säkert ta beslutet att försöka ta ett lag på eget bevåg och försöka vara den ansvariga.
Finns det möjligheten att du ska ta ett lag i Allsvenskan?
Ja, absolut. Det är ingen som hör av sig, så det är svårt att säga. Jag kan ju aldrig egentligen svara på frågan innan något intresse kommer och någon ställer frågan. Den har aldrig riktigt uppkommit. Jag förstår ju att jag är väldigt associerad kring AIK. Men samtidigt glömmer kanske folk bort att jag har arbetat mera som spelare och flera år med Celtic som spelare och i tränarstab på elitnivå numera än vad jag arbetade med AIK som spelare. Så att jag tror jag har nu en 10 år här med Celtic på elitnivå om man räknar både spel och tränarkarriär. Och i AIK hade jag väl, om jag räknar på den högsta nivån, så var väl en 10 år också, 9-10 år. Så att.
Som spelare har du bättre statistik än citationstecken för Celtic då, det vill säga fler matcher. 144 matcher med Celtic, 136 med AIK. Så rent objektivt så kan man argumentera för att du är mer förknippad med Celtic, precis som du säger.
Ja, det tror jag. Alltså, jag är väldigt förknippad med Celtic om man kommer ut till Storbritannien, tror jag, absolut. Det är klart att... Man tittar ju alltid där man är närmast, så i Sverige kommer jag alltid vara förknippad med AIK, för det var den enda klubb jag spelade för, och det är där jag är uppvuxen, eftersom jag blev värvad till AIK när jag var 13 år. från IKB eller då en liten Järfälla klubb. Så att jag hade ju inget heller behov att egentligen flytta från AIK, eftersom jag var Stockholmsgrabb och AIK ändå oftast skulle vara en klubb och borde vara en klubb som alltid var uppe i toppen i Allsvenskan. Så att, men Celtic har varit en fantastisk, det var en fantastisk period som spelare och med ett väldigt starkt lag och nu hade vi ändå fått chansen på att det, ja, egentligen vi har lärt oss mycket eftersom vi var tvungna att jobba med lite mindre medel och små medel, att det här kanske låter dåligt för allsvenska klubbar kan tycka att jag har jobbat med väldigt stora medel eftersom vi ändå har mera och större budget än de allsvenska klubbarna, men om man jämför bara hur det var som jag var som spelare så är det ju en monumental skillnad och vi måste arbeta med unga spelare och försöka utveckla dem, det är det, och få dem att bli bättre och sen sälja dem vidare och det har varit intressant för oss. Vi har lyckats väldigt bra genom att ha framgångar i Champions League och om man jämför med de klubbarna vi har slått mot budgetmässigt så är det en väldigt skillnad att slåss mot Juventus och Barcelona och lag, alltså jättestarka lag och man lär sig mycket och just de här miljöerna att få vara i Champions League så lär du oerhört mycket av dig själv och hur du fungerar också.
Du var ju känd som spelare att du var kompromisslös och hård. Då undrar jag, är det svårt att acceptera nu när du tränar att alla spelare inte har den mentala styrkan, om jag får kalla det, som du hade? Är det svårt att...
Ja. Ja, jag ska vara ärlig. Det är svårt, men jag lär mig för varje säsong har jag lärt mig att hantera det på ett bättre sätt. Jag var väldigt het till en början när jag började i jobbet och blev frustrerad väldigt lätt. Det är ju egentligen en annorlunda generation numera med spelarna. De är väl individuellt sett bättre kanske och skickligare än våran generation är. Men våran generation kanske ibland kanske kunde läsa spelet bättre. Och det kanske mer att vi var mera inne på att det handlade mer om laget i större nivå. Idag, dagens ungdom är mer om jag i viss mån. Alltså på ett bra sätt. Men det gäller att kanalisera det på rätt sätt också. Så det var väl lite frustrerande till en början. Samtidigt som man mognar och man blir mer trygg i sitt jobb så lär man sig att få ut det bästa ur alla spelare också. Och jag har blivit betydligt mer anfallsinriktad hur jag ser att fotbollen ska spelas på bästa sätt än jag var som spelare naturligtvis och hur jag var när jag började i jobbet. Då handlade det mer att hela tiden bygga den här starka plattformen defensivt. Självklart, jag menar... Det är ju en klyscha, men naturligtvis måste du ha en bra defensiv om du ska nå framgång. Även de bästa lagen i världen som spelar oerhört attraktiv offensiv fotboll har ju naturligtvis en stark plattform att stå på. Men det är väldigt viktigt att ge en väldigt stor frihet till spelarna i sista tredjedelen. Att få använda sin, att vara väldigt idérika och för egentligen är det svårt för oss. Hur ska du lära spelare som är väldigt skickliga i sista tredjedelen? De måste få använda sin fantasi och sitt rörelseschema. Ja, du kan sätta lite, göra lite övningar hur de ska röra sig. Och lite, så här vill jag att du ska anfalla och så vidare. Men sista tredjedelen, ingen match är en andra lik. Så att ha bara rama hur du ska spela blir alltid svårt. Utan det är mycket lättare då att de får använda sin fantasi och sin rörelse. Naturligtvis kommer det vara problem då och då när man kanske får upprepa det på träningsbanan. Men för oss och hur jag ser det så är det att ge väldigt stor frihet i sista tredjedelen. Det är väl lite förbluffande kanske om en gammal försvarskille som jag. Det är viktigt med dagens generation att det handlar mycket om att ha väldigt roligt på träningsplanen också. Att se till att det inte blir tråkigt, att de inte tröttnar väldigt fort. För den stora skillnaden, jag tror inte de är inte riktigt lika lojala idag som kanske vi var. Vi kanske var lite dumlojala av vår generation att, på sättet vi arbetade.
Det är kul att du resonerar om det där själv, för det hade jag faktiskt som en punkt. Och nu berättar du att du ser på offensiven på ett annat sätt kanske. Men om man ska vara fördomsfull då, så kan man ju tänka sig att ett Johan Mjällby lätt lag kommer att vara superdefensivt starkt. Och att dina klubbar framöver då, om du kommer välja att fortsätta träna, kommer vara industriella lag som spelar tufft. Men nu kommer du här och berätta att nej, men jag ger gärna offensiv frihet.
Ja, jag skulle vilja säga att jag är mer tvärtom. Kanske är jag naiv att jag tycker defensiven ska fungera av sig själv. Förstår du vad jag menar? Jag ser det som, och det, jag känner en väldigt stor trygghet i mig själv. Och jag vet om att jag ganska enkelt kan bli framgångsrik med vilket lag som helst och får dem att fungera defensivt. Jag menar, vi sitter här idag och just nu har vi tagit ett nytt klubbrekord med Celtic. Och vi har haft 9 raka nollor, har vi hållit nollan i tävlingsmatchen, 8 ligamatcher och en cupmatch. Men vi är ett väldigt offensivt lag. Naturligtvis gäller det att hitta de rätta spelarna som fungerar i det hela. Jag skulle inte längre vilja ha en Johan Mjällby i försvarslinjen. Ja, som ledare, ja. Naturligtvis fysiskt stark. Men jag, hur jag ser min försvarslinje har 2 väldigt snabba mittbackar. Naturligtvis en som är kanske något fysiskt starkare, men de måste ha snabbheten. Om du ska kunna ha några framgångar i Europa så måste du ha snabbhet. Det är inget snack om det. Och i och med om du har snabbhet så vågar du ibland att lämna dina 2 mittbackar med 2 anfallare och så vidare. Istället för att alltid känna behov och få hjärtattack om det helt plötsligt dina ytterbackar går iväg. I dagens moderna fotboll behöver du ha väldigt offensiva ytterbackar. Annars blir det svårt att ha en fungerande offensiv. Och fotbollen går fort. Det går fort snabbare för varje säsong och så vidare. Och spelarna blir naturligtvis mer vältränade och klarar av att ta beslut i högre nivåer och i högre tempo och så vidare. Så att nu börjar jag vissla iväg här så att jag nästan glömmer bort vad jag skulle svara på frågan.
att du kan spela champagne i fotboll som tränare?
Ja, jo, utan tvivel. Men någonting som man aldrig kommer ta ur mig är att, och nu pratar vi om den nivå, och jag räknar in allsvenskan, med alla högsta ligor i världen, vilket land vi än talar om, så handlar det för mig på elitnivå om att ja, du ska helst spela vacker fotboll och bra anfallsfotboll. Men det handlar om att vinna matchen till varje pris. För mig handlar det om att vinna matchen till varje pris. Och hur du än gör det, naturligtvis finns det ju. Alltså, men att ibland kommer det inte fungera att spela champagnefotboll. Då får du inte låsa in det att du måste spela champagnefotboll. Utan det handlar ändå om att nå resultatet. Och det spelar egentligen ingen roll hur du gör det, utan det handlar om att nå de där 3 poängerna. Men du har ju naturligtvis ett lag oftast som når framgångar i ett offensivt lag. Med en hyfsat balanserad balans defensivt. Men det svåra egentligen tror jag i jobbet numera när du bygger fotbollslag, oavsett vilken nivå du pratar om, är ju att hitta den här balansen. Så att, jag menar, vi diskuterar landslaget ofta och så vidare. Men jag menar, Erik har ju med andra spelare blivit mer offensiv med landslaget än Lars Lagerbäck var. Men det svåra för Erik då, och offensiven har ju varit väldigt bra och det har varit mycket mål framåt. Men naturligtvis har det ju läckt bakåt, och det svåra är ju att hitta den där balansen till att få det att fungera till det perfekta.
Låt oss tala lite om din spelarkarriär. Är du nöjd med den?
Det måste man väl. Jag är ju egentligen inte nöjd. Jag är väl barnslig på så sätt att jag aldrig blir nöjd. Jag har svårt att vara, ta det lugnt och sitta och tycka att jag gjorde det bra egentligen. Alltså, naturligtvis hade jag en bra karriär, men det kunde ha varit mycket bättre om jag inte haft så otroligt mycket skador. Och haft ett väldigt dåligt knä. Som i viss mån kanske kommer till att jag hade den spelstil jag hade. Och jag, i och med att vi inte hade samma kunskap och vetskap hur att hantera kroppen, så var jag 70% så var jag ute och körde ändå stenhårt. Så jag tog ju inte hand om min kropp. Och det var väl bara i slutet av karriären jag visste hur jag kanske skulle hålla mig till en bättre diet och så vidare. Jag menar, när jag var 18-20 bast hade inte jag en aning om hur att krubba egentligen, utan det var ju bara att skiffla i sig lite mat, vad som helst, och se till att vara mätt och sen ut och köra. Så att det hade väl underlättat som jag hade vetat, haft samma kunskaper då som jag har idag. Då hade jag väl förhoppningsvis förlängt min karriär. Och problemet är väl att jag var som bäst när mina stora problem kom, som jag egentligen aldrig har basinerat ut. Men det var ju under VM 02 som jag började känna av mitt knä. Och några månader senare så går de in och säger att det är det värsta knä de har sett på en professionell idrottsman. Just han, den ortopeden. Och det var ju ingenting. De sa att du har bara ett år kvar. Och naturligtvis så var jag chockad där i 3-4 veckor och inte pratade med någon. Men var väl lite som jag fungerar. Fick lite jävla namma och blev fast beslutad att jag skulle visa den här jävla ortopeden att han hade fel. Men i slutändan hade han rätt. Jag kunde inte rädda min karriär. Jag spelade ungefär på samma hög nivå fram till UEFA-cupfinalen 03. Men efter det så var det omöjligt. Det gick knappt att gå ut och träna och så vidare. Så att jag försökte naturligtvis spela vidare, för det är alltid svårt att klippa navelsträngen när man mentalt vet att man var kanske som bäst. Men jag kunde inte besegra kroppen. Så att det var en stor förlust. Så att det är väl det jag har som... Jag kommer aldrig vara bitter, för jag har haft en fantastisk karriär på sätt och vis. Jag har fått vara med om så mycket. Jag har fått vinna titlar. Jag har fått spela alla de stora turneringarna. Och det är fantastiskt för en liten grabb som... Man får inte glömma bort när jag väl gjorde korsbandet innan OS 92. Vi var på väg till OS. Och jag missade guldåret 92 med AIK. Och jag hade stora problem år framåt. Kom det ju till ett vägskäl 94-95 om jag verkligen... Då trodde jag nog inte att jag skulle kanske vara mer än en allsvensk fotbollsspelare. Och då hade jag ju faktiskt funderingar på att börja studera. Och för att jag har ändå varit tillräckligt smart att fatta att du kan inte bara spela i allsvenskan hela ditt liv och sen tro att du inte ska ha någonting att falla tillbaka på. Så att, men då var det ju faktiskt Erik Hamrén då som var tränaren som flyttade upp med mitt fält. Och jag fick ett lyft i och med att jag fick mycket mera boll. Jag blev mer bekväm med boll och jag fick lära mig att det handlade inte bara om att försvara, utan jag var tvungen att bli bättre passningsspelare och så vidare. Och det stod mig väl och där fick jag ett lyft och sen lyfte det under några år. Och Stuart Baxter underlättade, även om det var bara ett år vi hade tillsammans. Så kom jag med i landslaget och fick chansen då att flytta till Celtic.
Men du var nära på att lägga av helt enkelt, det är det du säger här.
Ja, inte lägga av hade jag inte gjort, men det hade ju varit att jag hade ju inte bara satsat på fotbollen, utan jag hade ju försökt naturligtvis spela i Allsvenskan och hålla den nivån naturligtvis, men jag hade ju, det är ganska mycket dödtid även allsvenska spelare har, så det finns ju faktiskt utrymme om man vill att studera vid sidan av. Så att det var ett vägskäl jag hade där och började tänka. Så att, det är ju små marginaler. Det gäller att ha lite stolpe in. Och Erik hjälpte mig genom att flytta upp på mitt fält. Och plus att jag fick vara skadefri under en längre period. Och det svarade jag väl på.
Vad hade du tänkt plugga då?
Jag hade nog varit journalistik. Alltså min far var gammal journalist. Jag har... ganska lätt för skrivandets gåva. Så att det var väl någonting jag var intresserad av att göra just då. Jag var ganska glad att det blev så i och för sig, eftersom jag har fått vara med om mycket och mycket minnen. Och ändå, hela jag har ju alltid handlat om idrott, vad jag än har gjort. Och som liten så fanns ju ingen PlayStation och sånt, så jag var ju bara ute och spelade landbandy och fotboll och var ute hela dagen ända och höll på med idrott. Så att jag menar att ha haft chansen att jobba heltid med idrott och fortfarande få göra det är ju en ynnest.
Om du fick ändra något i term av klubbval, hade du ändrat någonting då? Är det något erbjudande som man inte känner till att du har fått?
Ja... Ja, det fanns ju intresse. Under min tid när jag spelade bra med Celtic så fanns ju intresse från England. Men familjen trivdes oerhört bra i Glasgow. Vi hade ett väldigt starkt lag. Vi fick spela i Europa hela tiden. Så jag kände, och naturligtvis hade jag en bra lön, så att jag kände inget behov riktigt att flytta ner. Nu efteråt så kanske jag hade känt att jag hade kunnat vara läckert att pröva på Premier League. Naturligtvis hade lönen stigit också mycket då. Men jag har ju varit lite dum med det. Jag har aldrig riktigt spelat för pengarna, utan det är klart att de kommer ju alltid om du gör det bra. Speciellt i utlandet. Men jag var väldigt lycklig att vinna titlar och spela för Sverige. Ha chansen att göra det bra i Europa med Celtic. Och vi hade ett kanonlag med väldigt mycket stora personligheter. Så att, nej, det finns ingenting att ångra över. Utan ibland är det nog ganska skönt att man inte har spelat för så många klubbar. Utan jag har haft en ganska lugn och skön tillvaro på så sätt att... Och jag står egentligen för två klubbar i hela min liv, om man säger så, med AIK Sverige och Celtic i Glasgow. Så att, men det var som spelare, nu är det ju annorlunda. Jag menar, om man ska fortsätta jobba inom tränaryrket så måste du vara redo att arbeta var som helst.
Kan du på något sätt i ord beskriva hur mycket du grämer dig att ni inte vann UEFA-cupen 2003?
Jag grämer fortfarande. Ja, det är väl nog den största besvikelsen jag har, för det hade varit för jädra skönt att kunna säga att jag har vunnit en europeisk titel. Ja, jag vet att det inte är Champions League, men det är väldigt få som har chansen att vinna Champions League. Så att det hade varit jäkligt läckert att kunna säga att man har vunnit en europeisk titel, det måste jag säga. Så att det är fortfarande, jag har inte sett matchen igen och jag vill inte göra det. Jag kommer så väl ihåg när det hände, de gör 3-2 på den dåtiden man hade golden goal och på övertiden. Men då ville man helst bara ha en spade och lyfta på den där gräsmattan och krypa under. Men samtidigt när man tänker tillbaka så är det en av de största upplevelserna jag varit med om också. Det var 80 000 Celtic-fans i... Inte innanför arenan, för så mycket kunde inte arenan i Sevilla ta. Men det var otroligt mycket Celtic-fans. Det var 30 000 som var utanför som inte fick biljetter, som gick omkring och parta och så vidare. Så det var en oerhörd upplevelse och det var väldigt stort för klubben att vara tillbaks. Lite i rampljuset. Men fruktansvärt besviken, för vi hade chansen. Det man... kryddar sig lite mer med att med samma lag vann José Mourinho året efter Champions League. Mer eller mindre samma lag. Så att, han hade ju något ett speciellt lag där ändå. Så
ja, det var Porto ni fick torsk på.
Så det är lite lättare att ta idag ändå.
Henke Larsson gjorde 2 mål i den finalen, va? Kan du inte beskriva lite kort om hur hans status är i Celtic idag?
Nej. Henrik kommer alltid vara odödlig i Glasgow och ska vara odödlig i Glasgow. Det är en spelare som var helt fantastisk för klubben i sättet han var och är som person, hur han agerade på planen, hur han inspirerade sina medspelare och hur han terroriserade sina motspelare. Så att han hade en fantastisk tid där, och med all rätt. Egentligen, det slog oss ofta under den sommaren efter att förlorade UEFA-cupen att vi nästan var nästan som man tyckte synd om Henrik då, som är igen suverän i matchen, gör 2 mål och så får han inte chansen att vinna den där eller lyfta den där bucklan då. Men som tur var så fick han ju ännu mer större framgångar när han flyttade vidare. Så att det var egentligen under en period när vi var rätt förbannade då, att han inte fick större erkännande, Henrik. För alla sa att ja, han gör sig bara in mål för att en skitliga skotten och så vidare. Men samtidigt röste han in mål när han spelade i Champions League och med Sverige och så vidare. Så att, det var jäkligt skönt egentligen när han väl gick iväg och fick det stora erkännandet i Europa då att han, ja, Henrik är en fantastisk fotbollsspelare och det var han verkligen, men han är odödlig i Glasgow utan tvivel i Celtic-kretsar.
Jag tror han på sina håll i Sverige ser som lite tjurig upp butter här hemma.
Ja, men det är väl en anledning till varför han har sådana framgår. Det får inte glömma bort att Henrik har ju varit med om så mycket och han vet ju hur han vill ha det och hur det ska fungera för att han ska prestera till det bästa. Jag tror att det är nog en viktig egenskap att ha, speciellt nu när Henrik vill göra en tränarkarriär och vill ha framgång, att han är stark i sig själv och det har han alltid varit och han har ju stort självförtroende. Men känner man Henrik så är han inte alls en butterkille, utan vi har haft många glada kvällar med rött vin, så att Henrik är väldigt lätt att ha att göra med om man verkligen vill, men han kan fotboll och han vet vad han vill ha med all rätt.
Kan du och Henrik gå ut i Glasgow och äta och dricka gratis?
Nej, gratis! Ja, Henrik skulle absolut kunna äta och dricka gratis om han ville, det tror jag. Så att jag får väl hänga på honom som en svans och kanske också får en gratis. Men ja, och det är klart att det finns en del folk som... det är ju betydligt lugnare nu när man jobbar i... Folk känner igen en, men det är inte alls på samma sätt nu när man inte spelar. Utan fokus kommer ju alltid vara på själva managen och på spelarna. Så nu när man är assistent så smyger man iväg. Man är ju inte i rampljus genom att göra pressen eller på samma sätt längre. Så att, det är rätt skönt egentligen. Det är en skön roll egentligen att vara assistent. Att du ändå har internt ganska stort... Du har stort förtroende och ett stort arbetsfält, men utåt sett, ut med massmedia och omgivningen, så för den vanliga supporten så syns det inte så mycket, och det är rätt skönt också.
Det talas ofta om stora svenska ledare inom fotbollen, Jonas Thern, Patrik Andersson, kanske Olof Mellberg, kanske Henke Larsson. Inte sällan nämns ditt namn i de där jämförelserna och svängen också. Vad är det som gör att din vinnarskalle talas om fortfarande?
Ja, det där är ju jättesvårt.
Hur ser du på arvet då? Att du, Johan Mjällby, är en stor vinnarskalle? Är du stolt över det?
Ja, det är jag. För att det är ju naturligtvis, jag hade ju önskat kanske att vi hade suttit och pratat om Johan Mjällby var en fantastisk tekniker, en fantastisk dribbler, öste in mål, men... Det handlar ju alltid om att försöka bli så bra som möjligt. Och jag visste ju väldigt tidigt i min karriär att jag inte skulle kunna bli någonting. Eller inte ens kunna bli en allsvensk spelare om jag nu skulle bygga min fotboll på att vara en dribbler. Eller försöka vara en playmaker. Jag menar, jag hade inte de tillgångarna som spelare, utan jag var tvungen att... Och slå sig fram på andra sätt. Att inte slå sig fram då fysiskt sett. Men naturligtvis, för mig var det viktigt att använda min kropp. Och försöka få fram mina starka sidor. Vilket var huvudspelet. Jag läser och läste spelet väldigt bra. Hade tyvärr ingen större snabbhet. Så jag var tvungen till det. Och jag var kompromisslös och... Hade det här kittlande i mig att jag vägrade förlora en 50-50-duell. Det var för mig som att missa ett friläge i fotboll. Så att, men i all idrott och allt som jag har varit så, och jag har fått höras berättelser talande till mig när jag har spelat i Stockholmsområdet, när jag spelade Sankt Erikscupen, att jag var en tok på planen. Att även när jag var forward i början av min karriär som ung spelare så var jag faktiskt oerhört snabb och var forward, men jag var fortfarande visst tokig och sprang in i folk. Så det är någonting som händer. Jag är ganska lugn utanför planen, men när det är idrott och så vidare så har jag någonting att jag vill inte förlora och jag förstör en hel dag om jag förlorar i någonting. För då går jag omkring och är tjurig. Och...
Det låter inte helt friskt.
Nej, alltså det är någonting som jag har svårt att acceptera. Det jag tar till mig när det väl händer är att jag ser till att det inte händer igen. Så om du och jag spelar squash och jag skulle förlora så ser jag till att nästa gång så händer det inte. Så att det gäller för mig att hitta vägar att se till att det inte händer igen och så vidare. Men så fungerar jag i fotboll också. Jag är fortfarande oerhört besviken även om jag blir mycket bättre om vi förlorar en match eller om vi inte når de resultat vi har hoppats på. Så gräver man in sig och man gräver in sig och man tittar väldigt mycket på matchen efteråt. Men efter att ha talat med många av de här stora profilerna i världen, Alex Ferguson, och man har chansen att träffa dem och ha några ord med, så har ju de... Det rådet de har är att man egentligen inte ska gräva ner så mycket, utan får ut direkt efter matchen med spelarna och sen är det en ny dag och ser framåt igen. Och det har jag tagit till mig ganska mycket, att försöka se livet som lite mer än... För att man, det är väldigt lätt för sig att antingen är det fantastiskt eller så är det skit i idrottslivet. Så att, det är viktigt att man kan stänga av känslan lite grann ibland också. Att, jag menar, livet är inte piss bara för att du förlorar en match. Utan jag tar till det och försöker analysera varför. Men försök inte förpesta tillvaron för folk runt omkring det.
Vad kan du säga om alla de här spelarna som man kan kalla vinnarskallar i landslaget som du spelar med? Vad kan du säga om dem där? Det måste vara vissa som verkligen stod ut.
Ja, men det är självklart. Jonas Tern var ju lite innan. Jag hade bara chansen att spela ytterst i jättebörjan av min karriär, men jag menar, han är ju uppväxt och tittar på. Stefan Schwarz hade jag nynnest att spela med, en fantastisk människa och spelare. Patrik Andersson, otrolig vinnarskalle. Du har ju Olof naturligtvis. Henrik, väldigt stora personligheter och ja, vi säger vinnarskalle, men vad är en vinnarskalle egentligen? Utan de hade det där lilla drivet i kroppen att de inte kunde acceptera att förlora. Ja, man är tvungen ibland att acceptera att förlora. Men när man väl var och det inte fungerade i spelet, så gällde det, som jag sagt tidigare, att försöka hitta vägar att undvika förlusten. Och inte vara rädd om att egentligen... Du får inte glömma att om jag skriker åt dig att du ska vakna till och göra saker bättre och vi spelar samma, är det inte för att jag vill kritisera dig och göra det sämre för dig, utan det är ett sätt för mig att få dig att börja prestera och få laget att prestera. Och kritik kan vara bra inom laget, men det gäller även för motparten att kunna ta kritiken. Men på den tiden var vi väldigt bra på att kunna kritisera varandra utan att man tjurade ner sig och inte klara av att ta det, utan det handlar mycket om att ge och ta, men verkligen att vara mån om att gruppen, alla dessa namn som vi diskuterade var ju väldigt mån om att gruppen skulle nå det här resultatet och vad vi arbetade efter, och det är viktigt att ha, du behöver ha sådana människor i grupper för att ha framgångar. Du kan inte bara ha fantastiska talanger, utan för de kommer ofta stridas inbördes, så det gäller att ha olika motparter och ha olika mentaliteter för att kunna nå det här yttersta målet.
Vem är den bästa spelaren du har spelat med?
Ja, med naturligtvis måste jag säga Henrik Larsson är absolut en, han gjorde livet väldigt enkelt för oss, men det, nu skämtar jag lite grann. Hans arbetskapacitet och hur han fungerade står ut för mig. Hur han arbetade och sättet han gjorde sina mål på. Och hur han var på träningsbanan, alltid först ut och sist in mer eller mindre. Säger mycket. Det är många unga killar som kan ta en titt på hur Henrik agerade och arbetade. Så att, nej, Henrik är absolut den bästa jag spelat med. Jag menar, det är alltid svårt på olika positioner. Du har Stefan som jag tyckte var underbar att ha arbetat med och spela med. Jag menar, Fredrik hade ju en fantastisk karriär. Zlatan var ju bara i början av sin karriär, så att jag kan inte nämna hans namn där. Även om vi visste direkt och såg vilka kvaliteter han hade, att han skulle bli en oerhört... Eller att han skulle bli en världsstjärna mer eller mindre. Olof, jätteduktig som försvarsspelare, så att... Det är alltid svårt, men Henrik står ut som när man spelar med. Jag menar, även i Celtic har jag haft Chris Sutton, tyckte jag, som var en väldigt bra bollplank för Henrik och kunde spela på egentligen varje position och ändå stå ut och vara man of the match. Så det är en spelare som jag tyckte var fantastisk också, Chris Sutton.
Vem är den bästa du har mött?
Ronaldo från Brasilien.
I AIK då, eller?
Jag spelade mot han med AIK 97.
Kuppen är kuppen.
Stämmer. Och han var löjligt bra. Det var ju två matcher vi fick då, även hemma och borta. Men det är klart, jag hade inte samma erfarenhet då. Som jag hade senare kanske när man har spelat VM och spelat i Champions League. Men han står ut som en... Han var helt otrolig, för han var fysisk björnstark. Han var otroligt snabb. Han kunde använda både vänster och höger utan problem. Och det står ut, jag kommer ihåg när vi spelade på Nou Camp. Han går upp egentligen utanför straffområdet och nickar in och sätter en powernick innanför stopparna. Jag har aldrig sett det förr. Jag tänkte, oj, helskott. Det är inte ofta man ser sådana spelare kunna trycka in en nick från utanför straffområdet. Så att Ronaldo, absolut. Zidane, fantastisk spelare också. Men just en spelare som står ute i en match där jag har varit motståndare, så är det Ronaldo.
Jag har ett citat där som du har sagt, och det är följande. Jag hade Gabriel Batistuta i bakfickan. Det har du sagt en gång. Vilka fler spelare var lätta att möta, eller som du upplevde så var lite överskattade kanske?
Batistuta var väl lite på nedgång när jag spelade mot han VM 02. Så att det där var ju med glimten i ögat, jag säger det. Och de spelade ett spel som passade oss, eller vi hade lagt ut taktiken att vi ville att de skulle slå inlägg under hela matchen. Egentligen Argentina, den matchen, det är det bästa laget jag någonsin har mött, för att vi kom inte över halva planen.
Det är VM 2002, 0-0.
Ja, VM 2002. Men vi lyckades med taktiken då att de slog inlägg hela tiden, och det passade ju mig, så att där dominerade jag Batistuta då i huvudspelet. Oftast hade jag större problem med väldigt pilsnabba spelare. Inte riktigt med fysiskt starka. För fysiskt och som jag fungerade mentalt, så hade jag gett mig fan på att jag inte skulle förlora duellerna. Så att, där hade jag inga större problem. Jag hade mera problem med väldigt snabba spelare. Som var snabba under längre sträckor. Under första 5 meterna var jag inte långsam. Jag hade större problem när det blev längre utväxlingar. Så att då var man ju tvungen, om man mötte Michael Owen och så. Michael Owen hade jag väl egentligen inte haft jätteproblem med. Men spelare som var väldigt snabba, som jag kanske inte hade lika stor respekt för som Michael Owen, visste jag om innan. Så det byggde jag ju upp att jag kunde inte ge han 2 meter, utan jag var ju tvungen hela tiden att lägga mig lite längre bak så att han inte sprang åtta kring mig. Så att och läsa spelet väldigt noga. Men just spelare som var snabba var ett större problem för mig än spelare som använde fysiken.
Du har varit inne lite på Zlatan fram till nu. Jag vill fråga dig, nu när vi pratar om de här världsspelarna, de här stora forwardsarna. Hur stor är Zlatan i jämförelse som världsspelare betraktat?
Ja, han är jättestor. Alltså, för mig är det rätt skönt att jag är utomlands och inte vet om den här 5 sidor om dagen Zlatan, vilket är ju lite larvigt vem det än är, så blir det lite larvigt med det här fokuset som det har blivit. Zlatan är fantastisk. Han är en oerhört stor spelare och en definitivt världsstjärna. Bland de 5 bästa anfallarna i världen, absolut. Det skulle jag vilja säga. Och titta på hans CV och att han vinner titlar hela tiden är oerhört imponerande. Jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare, Zlatan. Och hur han har lyckats med sin karriär är enastående. Så att... Men vi som jobbar inom fotbollen, jag tycker han är underbar som fotbollsspelare. Jag skiter i andra. Att vad det än skrivs om, han öppnar en serietidning så står det i media. Jag Zlatan läste den här serietidningen. Det är jag ju rätt ointresserad av och skiter i. Jag är intresserad av att titta på Zlatan och hur han spelar. Och jag är djupt imponerad av hur han lyckas. Ibland i början... När jag kom över till Glasgow igen har jag fått tvungen att försvara Zlatan lite grann, eftersom man aldrig har haft det där stora ryktet på de brittiska öarna. Men jag tror att folk har börjat förstå nu hur bra han är. Man behöver inte säga så mycket mer om det, utan vi vet om att han är en fantastisk spelare. Och vi ska vara stolta över att vi har en världsspelare i Zlatan.
Vart vill du placera honom i modern fotbollshistoria? Säg 10-15 år, kanske 20 år då, bakåt. Som svensk superstjärna i fotboll.
Ja, det är ju den klart största vi har haft. Jag menar, det är ingen snack. Nu får man ändå glömma av 15-20 år sedan. Nu har ju mediatrycket förändrats oerhört mycket. Och nu skrivs det ju mycket mera i olika medier, vilket vi inte hade tidigare. Men nu är det mera, finns det ju Twitter och Facebook, vet inte om det hade börjat för 15-20 år sedan. Men jag tror inte det. Så att, allting är lättare idag att byggas upp och det blir väldigt mycket mera fokus på individen och så vidare. Men så han är ju oerhört stor och han är den största vi har haft inom 15-20 år sedan. Det är det. Och jag menar och vad han har lyckats med att göra, det är klart, det är väl bara Champions League som han inte vunnit. Ja, om vi inte får ihåg att han inte vunnit någonting med Sverige, men att Sverige ska vinna någonting är väl... Ja, väldigt tufft för oss att lyckas göra. Om det inte lyckats göra tidigare som 94 så har jag svårt att se att det ska hända idag. Men vi måste ändå säga att som enskild spelare så är Zlatan den största vi har haft. Om vi går 15-20 år tillbaka. Du har ju naturligtvis Gunnar Nordahl och dessa personer. Det är omöjligt för mig att svara på. Men det är ju spelare som var oerhört stora under sin tid.
Jag bad Patrik Andersson ranka just det där. 15-20 år. Jag tror han sa i början av 90-talet tror jag han använde som riktmärke och då sa han följande: Zlatan är ju störst, Henke 2. Sen på tredje plats, då är det jag eller Fredrik Ljungberg, sa han.
Ja, men det kan nog stämma. Det tycker jag låter ganska rimligt. Zlatan är absolut störst. Henrik är 2 tillsammans. Ja, Henrik skulle jag säga 2, så har du Fredrik 3 skulle jag nog vilja säga. Patrik bör ju vara där också. Men om man ser som omgivningen så tror jag, som Fredrik gjorde massa reklamuppdrag och så vidare, så har han nog ett större, mer välkänt ansikte än Patrik Andersson. Men om du ser som fotbollsspelare så kan du ju säkert nämna, man måste ändå nämna att Thomas Brolin i viss mån också var ju oerhört bra och var ju fantastiskt bra innan han fick sin skada.
Han vann ju inte så mycket som de andra, det var det Patrik menade, tror jag.
Nej, och det, Patrik har rätt, jag menar, det är ju det det handlar om. För mig handlar det om att vinna titlar och vara framgångsrik. Sen spelar det ingen roll vad det är för speltid. Jag menar, det är ju många spelare som har varit betydligt bättre än mig som inte har vunnit någonting. Och jag kan sitta här och garva och ha vunnit en jävla massa titlar. Så för mig det är det det handlar om. Och det är ju samma som att hur media idag i viss mån fick att... Det är väldigt många unga spelare som får stort fokus, men de har ju knappt slagit en bredsida på den högsta nivån.
Du, det är bra. Du nämnde själv att det kan bli svårt för Sveriges landslag eventuellt att vinna EM eller VM-guld. Olof Mellberg har sagt att vi var grymt nära 2004. Jag frågar Marcus Albeck samma sak. Han sa jag håller med. Det var nära att vi vann där. Hur känner du inför 2004-kampanjen att vinna EM då?
Jag var mest sur och förbannad för min knä inte fungerade. Jag kunde inte ens vara med. Jag var med i truppen. Jag tycker de har rätt att det var ett lag som hade oerhörda kvaliteter och hade en väldigt bra balans. Och hade chansen att gå hela vägen. Men samtidigt tycker jag det är farligt att säga att vi var nära att vinna när man åker ut en kvartsfinal. Ja, det är straffläggning som är lite lotteri. Men det är fortfarande 2 matcher kvar för att du ska kunna stå där överst. Men det var ett lag som hade chansen att göra någonting speciellt. 94 var ju fantastiskt. 02 kan vi också säga egentligen, för det var ett år... Där vi gick vidare från en oerhört tuff grupp och kanske blev lite väl överoptimistiska och vi tycker att vi ska slå Senegal. Sen hade vi haft Turkiet i kvartsfinal, vilket ett lag vi oftast klarar av att besegra. Och det var egentligen ett mästerskap där många av de stora spelarna i världen var väldigt trötta och inte i form. Så Brasilien ganska enkelt vann det mästerskapet. Så det kan man ju också säga. Men 04-laget var... balansmässigt kanske det mest fullkomliga till att göra något speciellt. Men det där är jättesvårt. Vi får inte glömma bort. Vi är ett land där vi... Det här är ingenting jag säger som ursäkt där vi ska gömma oss bakom. Men vi är ett land där som inte har mer än nästan 10 miljoner invånare. Det går inte att förvänta sig att vi ska vad vi kan förvänta oss och ha som mål är att hinna kvalificera för de stora mästerskapen. Och där har vi ju varit väldigt lyckosamma ändå under en lång period och det är väldigt stort. Men sen så behövs det något speciellt och jag menar, man kan inte bara ha en, två, tre världsspelare utan du måste nästan ha fem, sex åtminstone och ha en väldigt balanserad grupp för att du ska kunna gå hela vägen. Jag tror att det är mäktigt för oss att tro att vi ska vinna ett stort mästerskap, men att vi ska alltid ha som målsättning att nå dit åtminstone.
Tur med lottningen också, 94, otroligt tur med lottningen och även 2002 som du säger.
Ja, men det behövs. Det behöver man. Det är ju lika, jag ser mig i den här situationen. Egentligen är vi i Celtic, när vi ska Champions League, i samma situation som Sverige i viss mån. Och det gäller ju naturligtvis att ha tur i lottningen även nu eftersom man får nästan två, ibland tre kvalomgångar innan du går in i den stora eller lyckas nå till guldgruvan och nå till Champions League-uppspelet. Så att, och vi är ungefär... Jämför Sverige med de stora länderna så är Celtic ungefär jämfört med de större klubbarna i samma situation. Så att det gäller naturligtvis att ha lite tur i lottningen också för att du ska kunna göra det här speciella. Men jag tycker ändå att Sverige har gjort det väldigt, väldigt bra under en lång tid att nå så många stora mästerskap. Och det viktiga är nu att vi inte stoppar. Nu hade vi oturen och inte riktigt kanske kapaciteten att lyckas... besegra Portugal över två matcher och nå till VM. Men vi får inte glömma att nu handlar det om att komma tillbaka på banan och se till att vi kvalificerar oss för ett EM istället.
Kan du tänka dig att jobba för landslaget framöver?
Jag kan alltid tänka mig att jobba för landslaget. Jag menar, jag är svensk, jag älskar Sverige. Jag följer alltid hur det går för svenska landslag och så vidare. Så naturligtvis skulle jag få en fråga så skulle jag definitivt överväga det, ja.
Om vi tittar på landslaget som sådant och så väger vi in ditt smeknamn i vissa fall, kärnkraftverket. Behöver vi fler spelare av den stilen, hårda brunkare om jag får vara rå här? Mm-hmm. Eller behöver vi Barcelona-lirare i ett svenskt landslag om 4, 5, 6 år?
Ja, då skulle du ta Barcelona-spelare för får vi spelare av den kapaciteten. Men jag förstår vad du menar som är gjutna i den modellen. Ja, jag skulle tro att det är ändå svängt. Om du jämför det med de åren jag var i landslaget jämfört med landslaget som är idag så är det ju mera spelare som är mer Barcelona-eska i sättet man spelar. Det har ju blivit en tyngdpunkt offensivt mera. Och jag tror ändå att fotbollen går åt det hållet att vi behöver mera kreativa spelare och det kommer det vara. Men samtidigt, problemet för Erik har ju varit och hans stab har ju varit att balansen inte riktigt fungerat. Och om vi ska vara mera offensiva hur vi spelar så måste vi ha en mycket, mycket bättre plattform. För målen vi har släppt in har varit, det har varit alldeles för enkelt för motståndarna att göra mål på oss. Och det har även uppstått ganska mycket mål på fasta situationer defensivt. Och det är någonting man måste definitivt sätta på. Vi får inte glömma, vi kommer aldrig kunna ha tillräckligt bra offensiva spelare och kreativa spelare jämfört med länder som Spanien, kan säga Italien kanske ändå står för en mer defensiv riktning i viss mån, men även England, det kommer alltid vara de kommer alltid ha mera starka offensiva spelare, så för oss kommer det alltid vara viktigt som landslag att vi är väldigt helgjutna, tror jag. Men jag tror inte man kanske ska ha brunkare, för det fungerar inte riktigt i dagens fotboll, utan det gäller att hitta de här, mera snabbhet defensivt tror jag absolut, fortfarande vara fysiska, men mera snabbhet måste vi ha defensivt, för spelarna som uppkommer på när vi spelar landslagsfotboll, där har du väldigt kvicka offensiva spelare som de kommer ställa sig mot. Och då gäller det att vi har mera snabbhet. Men jag tror att spelarna som kommer upp i landslaget idag är mera drivna offensivt. Så det ska man inte ta bort. Utan det ska vi fortsätta med. Men det är just den här balansen som är det svåra för Erik. Jag kan inte lära honom någonting med det. Utan det vet han om. Och jag vet om att det är jättesvårt så att få att fungerar perfekt. Men nu har han ju en tid framåt här att bygga ett nytt landslag och det viktiga är ju att Zlatan fortsätter ändå för att För han behövs och jag menar, han gör oss bättre och det ja, förhoppningsvis nu de närmaste åren kan vi få upp spelare som är ännu närmare honom i kapacitet.
Det finns ju ändå en tradition i det svenska landslaget att de svenska mittbackarna är ganska stabila. Om vi börjar med Glenn Hussein och går hela varvet fram med Mellberg, du själv, Patrik Andersson och alla de där stjärnorna. Den typen av liksom flagg.
Men du letar efter ordet ledare, men ledartyp skulle jag vilja säga.
Den finns inte i dagens landslag.
För, nej, det håller med om. Det håller med om. Och det behövs.
Hur ska han fixa det?
Ja, det är egentligen bara självförtroende i de som spelar och få upp. Din karaktär kan ju inte en tränare ändra på. Utan den måste du få fram själv som spelare. Jag menar, du kan säkert locka dig lite som ledare. Men det måste finnas där från början. Det måste finnas där i individen från början. Att han gillar att leda laget. Att han avskyr att se att vi gör misstag, att vi kommer för långt ifrån varandra i försvarsspelet och rätta till det på planen. Egentligen att vara förbundskaptenens långa arm ute på planen, att kunna se saker och verkligen... För när vi spelade med Celtic, vi hade Martin och Neil, så oftast så, och det inte fungerade, så skötte vi det själva, utan då väckte vi varandra och det här måste vi se till att fungera mitt under matcher. Och det måste kunna finnas det där. 2-3 väldigt stora, starka personligheter, förutom Zlatan. Och framförallt om vi tänker mer defensivt, att kunna se att det här fungerar inte riktigt. Här måste vi ändra på.
Men är kvaliteten lika hög i dagens landslag defensivt, tycker du?
Nej.
Men att det saknas lite ledare?
Nej, den är inte lika hög. Men jag tror att eftersom tyngdpunkten är mera framåt så innebär ju det naturligtvis att motståndarna kommer skapa mera chanser. Vi var mera defensivt inriktade och var väldigt skickliga i positionsspel, men samtidigt var vi inte lika starka framåt som Sverige idag och var inte närheten att göra lika mycket mål och skapa lika mycket chanser. Men jag naturligtvis får glömma, Sverige har ju en väldigt stolt och stark tradition av väldigt skickliga försvarsspelare och det är inte lika sexigt idag att vara försvarsspelare, så att om jag ska svara riktigt så nej, jag tycker inte vi har lika bra försvarsspelare idag som vi hade åren innan jag spelade och under mina år heller. Så att, det måste jag säga. Men och det behövs mera ledartyper, tror jag, för att vi ska göra landslaget ännu bättre och starkare defensivt. Och även offensivt. Men ledartyper behövs alltid i grupper.
Ser du några unga intressanta försvarsspelare som på sikt kan slussas in där?
Det finns. Det finns. Men jag vore idiotiskt om jag egentligen svarar på frågan som jag... Ja, jag följer allsvenskan lite grann mera i och med att Skandinavien är ju ändå ett område där vi måste titta på när det gäller spelare. Men jag vore ju som jag slänger ut några namn här nu som jag tror kommer ha chansen. Men det finns, det är ingen snack om.
Du kan inte säga ett namn?
Jo, jag kan, men jag vill inte göra det. Jag har sett inte den pressen.
Låt oss tala lite om AIK, vi var inne på det tidigare, men det är helt klart så att du är en viktig symbolfigur fortfarande för AIK. Jag kan börja med att fråga, varför tror du att det är så?
Ja, kanske för att det var den enda svenska klubben jag spelade för under min aktiva tid. Och jag började där, jag gick igenom ungdomsleden. Jag stod för något, vilket är egentligen eller en anledning till att Celtic-fans respekterade mig, att när jag satte på mig tröjan så var det alltid 100% och jag spelade verkligen för tröjan i viss mån. Naturligtvis spelar du alltid för dig själv, för du vill ju alltid göra bra uppträdande och bra matcher, men jag spelade för tröjan och gav alltid 100%. Och naturligtvis så är jag AIK, det kommer jag ju alltid vara. Även om det spelar ingen roll vad jag kommer jobba med i framtiden och vad jag kommer jobba någonstans i framtiden, så kommer jag alltid ha en speciell plats i mitt hjärta för AIK.
Skulle du kunna tänka dig att jobba i en manager- eller tränarroll för AIK?
Oj. om jag får den frågan i framtiden så skulle jag absolut kunna tänka mig det, ja. Men jag skulle inte svara ja just idag. Det skulle jag inte göra.
Du har ju läst med AIK på nära håll så länge. Vad borde förändras i den föreningen? Man hör ju som innocent bystander som jag är, så hör man ju så mycket att det är så stökigt och det finns onda krafter som är levande i AIK. Och hur ser du på det där?
Jag sitter ju på sidan av. Egentligen har du fel. Jag har levt med AIK under fram till 06, men jag har inte haft kontakt med någon i AIK de sista 4-5 åren. Jag har inte pratat med någon som är ansvarig. Så jag har ingen kontakt med AIK idag alls. Så jag kan inte svara bättre på det än vad du kan. Naturligtvis finns det ju influenser i supporterleden naturligtvis som är väldigt hardcore. Och som ibland, deras syn är att de älskar AIK kanske. Tyvärr så deras känslor för AIK ibland visar sig på väldigt dåliga sätt och väldigt egentligen våldsamma sätt, vilket är ju helt fel. Men ibland så tror de att det är ett sätt för dem att de stöttar AIK, att de gör det för att de älskar AIK, vilket är helt fel. Jag menar, det ställer bara till problem med klubben. Men jag har ingen alls egentligen insyn i AIK. Jag har inte det. Och det är verkligen 100% sanningen. Jag kan bara tänka mig att AIK ska arbeta med de människor de tror ska ge klubben framgångar. Och det måste man ha respekt för. Och det har jag full respekt för. Men jag har ingen koll. Jag kollar hur det går för dem i tabellen och så vidare och hur det går. Det är alltid kul att kolla, och naturligtvis kollar jag om det finns intressanta spelare. Men vad som händer runt omkring AIK, att det är stökigt, det har det väl alltid i viss mån varit, eftersom när det väl händer någonting med AIK så blir det alltid stora rubriker. Jag menar, det är så jag kände och hur det var under den tiden jag spelade där nu. Så jag kan inte tänka mig att någonting har förändrats riktigt med det. Men det enda ibland som vi, om jag säger vi, eller som spelare och som AIK fungerar, ibland när det går bra så blir man lite väl störska och ibland trampar man i klaveret som förening och klubb, att man tror att man är större än vad man är kanske på världskartan, och det är väl någonting som man kanske ska lugna ner sig med lite mer, se till att man först når framgångarna ordentligt och att det sätter sig under en längre period och sen kanske sticka ut bröstet.
Tror du AIK-arna skulle acceptera om du nu hypotetiskt skulle ta över Helsingborg eller MFF?
Ja, men jag förstår inte.
Du är så starkt förknippad med klubben.
Ja, jag förstår vad du menar. Jag kan inte svara på om de skulle acceptera. Men om vi säger så hypotetiskt, jag kommer hem och vill arbeta inom ett tränaryrket och AIK inte hör av sig och har en tränare som arbetar med, och jag får ett intresse för frågan från en annan klubb, så kan jag inte förstå varför de inte skulle kunna acceptera det. Jag menar, så i tränaryrket så du kan inte låsa in dig, utan du måste ju naturligtvis arbeta där det finns jobb. Så att,
men fans kommer alltid hävda att det ska finnas en klubblojalitet.
Jo, men det måste ju finnas arbete också. Ska jag gå arbetslös istället och säga nej till jobb om jag får chansen någonstans och ens klubb eller en klubb man har spelat väldigt många år inte ger en chans när det gäller det, så är det ju svårt. Jag menar, men jag förstår vad du menar med fans, absolut. Men jag tror absolut att de skulle acceptera det om man arbetar så. Kanske inte i Djurgården eller Hammarby, jag menar, och det kan man ju förstå. Och det kan väl ganska bedyra att så skulle det inte bli heller.
Inte den dörren stänger omedelbart.
Ja, det gör jag. Det gör jag absolut. Jag skulle inte se någon anledning till det hela. Det finns väldigt mycket klubbar i Stockholmsområdet i vilket fall som helst. Kanske inte på riktigt samma hög nivå i sådana fall, men det får man acceptera. Jag tror att det är samma där, att vill du arbeta med tränaryrket måste du vara redo på att flytta också. Då kan du inte låsa in det. Jag måste bo just här. Jag menar, då låser du verkligen in det i ett hörn. Då kan du inte arbeta för alla klubbar i världen.
IK Bele kanske?
Ja, IK Bele, ja, det var en tre. Det är faktiskt inget ont om det. De har gjort det ganska bra. Putte Ramberg tror jag är fortfarande tränare.
Är du trött på bilden om dig som hård och tuff viking?
Eftersom jag har blivit väldigt mjuk och numera. Nej, jag kommer aldrig bli trött på den bilden. För det är ju jag i viss mån. Samtidigt fanns det mera till mig än bara just den här hårdföra killen som alltid sprang in och såg till och vann tacklingar och så vidare. Min son som spelar fotboll, inte på högsta nivån, men ibland stöter ju på folk som har spelat med mig och sa till exempel att ja, din farsa kunde inte passa bollen och så vidare. Men det stämmer ju inte riktigt. Det var så tills jag kom till Celtic. Man får inte glömma att jag utvecklades kanske 75% som spelare och med boll under min tid i Celtic. Så det stämmer. Det fanns mera till mig än att jag bara var kompromisslös och jag var hård och bara gick in och tackla. Annars hade jag inte haft den karriär som jag ändå hade. Jag var en bättre passningsspelare. Jag var ingen dribbler och jag var ingen en tekniker, men jag läste spelet väl. Så att det var mera till mig än just bara den bilden som fotbollsspelare. Men jag har absolut ingenting emot det, för att det är ju så jag är. Och det är så jag fungerar som aktiv spelare. Så att det är bara att acceptera och jag gillar det ändå. Jag tycker det är okej.
Vad gör du om 10 år, tror du?
Jag spelar mer golf, hoppas jag. Mer golf och mer tennis. Nej, jag tycker det där är jättesvårt. Jag vill inte se för långt fram. Det var lite som jag sa tidigare. Jag älskar att arbeta med ett lag, att bygga ett lag, att försöka nå framgångar, att arbeta med spelare. Det är en jätteynnest att få arbeta just på den nivån. Den höga nivån ändå som jag har turen att arbeta på med spelare. Men om jag, som jag sa tidigare, vaknar imorgon och inte tycker det är riktigt lika kul, så jag kommer inte låsa mig och säga att jag måste hålla på med fotboll, utan då försöker jag hitta på något annat och göra något annat. Men just nu så älskar jag det och så vidare. Men om jag arbetar med fotboll, så vill jag ju naturligtvis fortsätta arbeta på den högsta nivån om jag har möjlighet och fortsätta mina titlar. Men det är jättesvårt att kunna säga om, men det är målsättning åtminstone.
Du skulle kunna lägga av imorgon och aldrig mer jobba? Rent ekonomiskt liksom?
Nej, det skulle jag inte kunna göra. Det är dyrt av familj. Nej, det skulle jag inte kunna göra. Det klarar jag inte av att göra. Jag är väldigt nervös att bara sitta 2 timmar och inte göra någonting. Så att jag har ingen lust direkt att slappa ändå. Så någonting vill man alltid göra. Så att, nej, det skulle jag inte kunna göra heller. Men det är inte ekonomin som drar mig vad jag ska göra, utan jag måste ha de rätta förutsättningarna och känna drivet, och jag måste känna att vad jag än arbetar med och går vi till fotbollen, så måste man ändå ha höga, tuffa målsättningar och vi måste dra tillsammans mot ett mål för att kunna nå det, och då tycker jag det är roligt. Även om alltid risken och chansen är att man misslyckas, så tycker jag det är roligt att jobba i den miljön där det finns väldigt tuff press, där det egentligen är nästan allt eller inget.
Kan du tänka dig att jobba med media igen?
Ja, det kan jag. Varför skulle jag inte kunna tänka mig det? Jag tyckte det var det jag gjort tidigare. Jag tyckte det var jätteroligt. Det är alltid roligt att diskutera fotboll. Det är alltid roligt att diskutera spelare. Speciellt om man har olika uppfattningar. För då får du en bra debatt. Det är alltid roligt att debattera saker och ting. Oavsett om det är fotboll eller om det är andra saker i livet. Vi måste ju alltid debattera. Jag, min chef, managern och first team coachen. Även vid våra sports scientists. Vi måste ju alltid debattera saker och ting. Och det är aldrig roligt om vi alltid tycker samma sak. För att, jag menar, för att det ska hända grejer och man ska gå framåt, så är det alltid skönt om vi har olika uppfattningar i viss mån.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver?
Ja, Tommy Söderberg skulle jag vilja säga att du borde. Det är ju egentligen, han tog ju fram mig som 18-19-åring när jag fick göra mitt genombrott i AIK. Tog hem Peter Larsson och så vidare. Och jag fick chansen att slå mig fram i Allsvenskan. Sen var det ju Tommy som var ansvarig för landslaget när jag väl slog igenom. Så att Tommy är helt annorlunda till hur jag egentligen är som människa. Men jag har tagit väldigt goda ting från honom genom hans sätt att vara med och medmänskligheten som han har. Har varit fantastiskt att ta influens ifrån. Han är en otroligt stor ledarmänniska som har betytt väldigt mycket för svensk fotboll och inte bara landslagsfotbollen utan även klubbfotbollen, hur han fungerar. En fantastisk människa.
Mm. Sista frågan. Hur tycker du att vi ska komma ihåg dig när du sen har lagt av dem med tränaryrket? Då har vi en stabil spelarkarriär och sen har du tränat i många, många år. Hur ska man komma ihåg dig i fotbollssverige?
Nej, jag kommer ju alltid bli ihågkommen som att jag var en tuff försvarare. Men det viktiga för mig är då att jag står för troféer och medaljer. För det är ändå därför jag håller på med det hela och jag har lyckats ganska bra med det, att jag står för framgångar på det idrottsliga planet och kan jag fortfarande ha det epitetet om 10 år så kommer jag vara väldigt stolt och nöjd.
Tusen tack för att du ställde upp, Johan.
Ja, det var så lite så rent.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes 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 och på iTunes.